15.00, det är onsdag. På KTH betyder det att vi kör vår lilla podd. Vi kan snacka om framtidens utbildning. Och bara liksom lite kort intro om vad det är. Så är det ett kollegialt samtal mellan olika parter vid KTH eller utanför KTH. Vi pratar om utbildning och utbildningsmiljö, stort och smått. Och det här är ju live inspelat då för er som hörde i efterhand då. Så att om vi är otydliga, en del av oss är från Småland då, jag till exempel. Så här, ni får mejla oss och fråga om det är något som är otydligt. Eller om ni har någon reaktion eller synpunkt på det som sägs, så är det också alltid välkomna att höra av er. Då finns vi på framtiden@kth.se. Ja, med det sagt så hälsar jag Anna varmt välkommen tillbaka till podden. Hej Anna.
Hej.
Tja, hur är läget?
Det är bra. Det är
Det är ju vårsol ute, det tål att sägas. Att, idag är väl första gången som jag känner att det kommer en viss värme från solen igen. Och det är ju himla kul.
Det blir ännu mer levande campus, eller hur?
Ja, eller hur? För det är ju det vi ska prata idag om. Det är just levande campus. Och till vår stora glädje då så har vi den bästa sortens gäster man kan ha i en sån här podd på ett lärosäte. Det nämner studentrepresentanter från TOS. Och det är David och Gustav. Varmt välkomna.
Tackar.
Tack så mycket.
Vi brukar alltid be våra gäster att liksom kort presentera sig själva, vad de gör på KTH och sådär. Och ni är inget undantag från det. Så jag tänkte, David, vem är du? Och vad gör du på KTH? Vad pluggar du här? Hur länge har du varit här?
Ja, jag heter då David Boström. Jag är inne på mitt femte år på data, så att jag började 2019. Så att jag var här innan pandemin, vilket har varit en bra resurs i vår utredning skulle jag säga. För att mycket har hänt på 5 år.
Ja, det finns ju ett före, ett efter den där pandemin och ett under pandemin. Det är ofta lätt att glömma det där under pandemin, för att det var ju en utmaning för alla inblandade på ett lärosäte att liksom gå från ett sätt och göra det vi gör till ett helt annat. Och nu då ut i någon form av förvirrat, kanske multimode, vi får se. Gustav?
Ja, jag började också hösten 19, men på industriell ekonomi. Så jag går femte året på Indec då. Och ja, men ungefär som David så var med innan pandemin, med under pandemin och har varit med efter pandemin. I diverse studiesocialt engagemang, vilket var väldigt spännande att få uppleva den resan så att säga.
Ja, och vi är nyfikna på alla möjliga aspekter här, för det finns framtidens utbildning då, det här förändrings- och utvecklingsprogrammet som vi har på KTH, har ju tagit fram ett antal principer då. En av principerna handlar just om livfullt campus, och där har vi till vår stora glädje så har det ju gjorts ett arbete innan det, och det är det vi tänkte prata om idag. Och kan ni berätta liksom lite bakgrunden till att det föll på er lott?
Ja, nej men det började ju någon gång i våras. Jag har inte ett exakt datum, så fick jag ett meddelande från TOS studiesocialt ansvarig som frågade om jag var sugen på att göra det här. Och jag tänkte att den här möjligheten får man bara en gång, och den kommer inte en gång per generation, utan det, jag har tur som får den här möjligheten. Så att då blev jag rekryterad på grund av vad man hade gjort tidigare.
Ja, och jag satt som mottagningsansvarig för Indec här förra året, och efter ett av de här två mottagningsråden där alla mottagningsansvariga träffas och snackar, så kom mottagningssamordnaren då fram till mig och sa att det letades folk till det här, och lite på samma spår så halkade jag in och har suttit med det här nu under hösten då.
Ja, vi gör inte sånt här så ofta som man skulle vilja att vi gjorde det här exakt hela tiden, men så är det ofta med utvecklingssatsning, att vi gör ju ryck liksom, alltså stegvis försöker gå från ett läge till ett bättre läge. Kan ni berätta någonting innan vi börjar prata om liksom vad ni kom fram till, så kan vi börja med att fundera på hur gjorde ni själva jobbet, alltså den här studien?
Vi började med att sätta oss ner och egentligen bara försöka definiera vad det var vi kände att vi ville fokusera på. Vi fick någon form av projektbeskrivning som på vissa punkter var väldigt bred, och så smalade vi av det då till framförallt lite vad jag och David hade för erfarenhet sedan tidigare, men vi kände att vi hade bäst förutsättningar att jobba med. Och sen så satte vi oss ner och hade massa intervjuer med i stort sett alla sektioner på campus. Vi fokuserade främst på sektioner och sektionsrepresentanter. Så vi hade intervjuer med dem och utifrån då frågor som var kopplade till denna, till det vi undersökte. Och så blev det en rapport till slut.
Ja, det är, och det är ju jättebra att vi får en rapport. Men vi är ju här för att prata också om vad som står i den. För att rapporter är ju jättebra när folk vill lära sig mer. Vad kom ni fram till? Det är en enkel fråga att svara på. Läs rapporten, Johan. Ja, jag ska. Men kan ni ge mig en executive summary?
Ja, nej, men den absolut bästa sammanfattningen vi har kommit fram till är att oavsett hur olika kulturer som de olika sektionerna ändå har, så finns det ett antal problem som återfinns inom alla sektioner. Vilket vi inte alls förväntade oss från början. Och det är mycket där rapporten landar, att de problemen som vi kan se är liksom universella. Det handlar inte om enstaka sektioner som drabbas, utan det är vi lever alla i samma miljö helt enkelt.
Och vilka problem är det?
Ja, primärt så landar vi väldigt mycket i lokalfrågor. Dels så är ju sektionslokalerna väldigt viktiga och väldigt kära för oss studenter. Det diskuterar vi väldigt mycket i rapporten. En annan sak är lokalbokningar efter skoltid, alltså lärosalar av olika slag och hur det har förändrats över tid. För att som det ser ut idag så är det väldigt begränsad kring var du kan boka någonstans, vilket har föranlett en väldigt konstig kultur där man egentligen inte vet vem det är som är i en sal efter att lärotimmarna är över, utan att det är ja, men det är så att folk glider in helt enkelt i salarna och tar dem, och så har lokalbokningen ingen insyn i det.
Vi ser också att det var flertalet sektioner som lyfte just ur olika perspektiv då, men just kommunikationen dels gentemot KTH och alltså mellan KTH-studenter, men också mellan KTHs olika avdelningar, som var en bristande faktor som i många fall försvårade möjligheterna för studenter till studiesocialt engagemang. Om det än var så här förutsättningar för att göra mer konkreta evenemang, eller om det var i utbildnings, alltså studieinflytande, studiebevakning och utbildningsinflytande så att säga. Så var just kommunikationen där.
Ja. Och då kan man ju fundera på liksom lite, vad skulle vara, är detta huvudområdena som, så som ni uppfattade? För det, då är vi inne på lokaliteter, alltså till egentligen tillgängliggörande av dem. Hur skulle man kunna lösa det?
Ja, vi skulle ändå säga att det är ett av de största problemen. Framförallt så är det ett av de problemen där KTH har störst inflytande över studenterna och det studiesociala engagemanget. Det optimala hade ju varit att det blev kluster, förslagsvis också väldigt nära tunnelbanan, där det är liv efter 17 till sent in på kvällen.
Och kluster av sektionslokaler?
Nej, kluster av engagemang. Det behöver inte nödvändigtvis vara sektionslokaler, utan det handlar också om, ja, men väldigt många sektioner är väldigt breda och har väldigt många möten. De kan hamna borta, längst bort på campus eller i V-huset eller i ELD. Och det är nog att föredra att engagemanget blir mer samlat. Det blir också en trygghetsfråga i slutändan. Om man ska behöva gå över hela campus sent på kvällen, så är det kanske inte helt optimalt.
Vi ser ju också att det var flertalet studenter som lyfte just på punkten att ibland när KTH kommunicerar ut kanske förändringar i möjligheter och sånt, så når inte det alltid studenterna. Så ett typexempel är alltså så här festanmälan och hela liksom så här branschchecklistan för studentevenemang, den uppdaterades här nu i höstas, och det var ett problem som just att den hade uppdaterats nådde inte ut till studenterna, vilket blev problematiskt när studenterna satt på en information och vad heter det, KTH-väktarna satt på en annan information.
Ja,
så det är
absolut.
Lite sådana.
Och det borde man ju kunna täta en sån kommunikationskedja på något sätt, absolut. Alltså om man tänker sig att de här de problem ni identifierar, om vi ser 5 år framåt i tiden, hur kommer det påverka känslan av att vara på campus på dagtid och kvällstid?
Vi, alltså någonting som var väldigt så här, någonting som var väldigt kul att se, ett kul resultat var just det här att alkoholevenemang är inte nödvändigtvis det, liksom det viktigaste för sektionen och studentorganisationerna. Men det var också just på alkfria evenemang där möjligheterna till exempel lokaler och sånt var skralare. Mm. Så om man kollar över tidshorisont så skulle det väl, alltså på lång sikt, om möjligheterna skulle förbättras, så skulle det bli ett mer varierat campus med, alltså en bredare typ av engagemang i kärnan, så att det kan vara allt ifrån en pub exempelvis i Sepulchral, men till spelkvällar eller filmkvällar och liknande. I alltså mer så här generella evenemang där folk bara träffas och umgås.
Vad tänker du, Anna? För du har ju också varit nära campus under lång tid.
Jag tänker att det har förändrats. Vårt campus, eller användningen av vårt campus har förändrats mycket. Dels har vi ju huvudcampus och vi har Nordcampus, och vilka Nordcampus vi har förändrats och kommer att förändras. Och hur vi använder övningssalar, precis som ni sa, alltså både risken med att gå in i en, alltså kunna använda en övningssal efter undervisningstid, men också möjligheten att kunna använda en övningssal efter undervisningstid, tycker jag har förändrats, både före och under. Ja, under pandemin var det ju givet, men före och efter pandemin. Pandemiperioden tycker jag verkligen aktualiserar. Alltså, innan så var campus bara där, alltså på något sätt, särskilt för oss anställda. Det är liksom kärnan i vad vi gör och vad vi finns till för. Man forskar där, man undervisar där och man var där. Sen kom pandemin och så fick man inte gå till jobbet. Slut. Vi fick inte undervisa. Vi fick liksom, man skulle stänga campus. Det fanns inte med på världskartan innan. Och sen efteråt så inser man så här, jaha, det gick ju. Men det gick inte lika bra. Nej. Så att jag tycker jag lärde mig mycket, och mina kollegor också uttryckte att de lärde sig mycket om vad vi själva tycker att vi behöver campus till. Och hur det kan bli ett levande campus på andra sätt. Men också en insikt kring att det måste förändras. För innan pandemin var det självklart att föreläsa, och vi såg också att närvaron sjönk. Men det var ändå självklart. Och sen upptäckte man att det fanns ju andra sätt. Och nu är det så där att jag själv kan känna ibland att nej, men jag behöver inte föreläsa, men jag måste vara på campus och undervisa. Så att det har väckt en annan typ av diskussion bland fakulteten. Jag kan inte prata generellt, men i min närmiljö kring, vi vill vara här, vi måste vara här för det här, men det här kan vi göra på ett annat sätt. Och jag tycker också flera av mina kollegor säger att jag vill möta studenterna på ett annat sätt, som inte campus tillåter just nu. Så ni har ju liksom kartlagt och se hur campus kan användas och bli mer levande ur ett studiesocialt sammanhang också. Och många av mina kollegor pratar idag om campus och hur vi kan möta studenter under arbetstid, under undervisning, under examination på ett helt annat sätt än innan pandemin. Det tycker jag är jätteroligt. Det är roliga diskussioner, men de är också frustrerande. För det är inte så lätt att ändra vårt campus. Det är inte liksom en enkel sak att förändra miljöerna så att vi kan göra det vi nu idag kanske skulle uttrycka att vi vill.
Nej. Och det är ju spännande det där med just, alltså undervisningen har till viss del alltså konverterat mot en mer digital lösning. Men, och det fick vi fick reda på det i vår undersökning, att det är i många fall är det studiesociala engagemanget som faktiskt får studenter att ta sig in till campus. Att använda övningssalar och studieytor på campus istället för att kanske sitta hemifrån större delen av tiden, för att man hade exempelvis ett möte eller något evenemang på kvällen som man ville vara med på, och därför så spenderar man dagen på campus under studietiden också. Så.
Ja, och samma sak gäller ju sektionslokalens roll. Beskrivningen ett andra vardagsrum förekom väldigt ofta. Och det var väldigt många som tryckte på att de hade ju inte tagit sig in till föreläsningarna eller övningarna. om de inte hade haft den här trygga miljön som en sektionslokal ändå är. För att det är en lärmiljö. Det är liksom studieplatser under dagtid. Men det är också väldigt mycket mer avslappnat än att sitta på andra studieplatser från ett studentperspektiv. Det är, du kan sitta där och ta det lugnt och fokusera på dina studier. Det är inte det här... Jag skulle inte säga att campus är sterilt, det skulle jag inte göra, men det är ändå betydligt mer avslappnat i en sektionslokal än till exempel ja, i U-huset eller vad man nu väljer att sitta och studera.
Mm. Finns det några likheter och framförallt finns det några skillnader mellan hur de olika delarna ser på den studiesociala aspekterna? Har ni sett liksom Valhalla campuset kontra något annat? Alltså, hur ser det ut?
Alltså, det är ju, alla har ju små skillnader. Nordcampus har ju ändå en väldigt mycket, de har ju en annan roll för att där är de ensamma. Det finns bara en sektion per Nordcampus och en sektionslokal. Så att du får ju ett annat beteende där. De har också kök i sina lokaler allihopa. När vi på huvudcampus då hänvisas till Nymble för att det är mer logiskt att centralisera. Men generellt sett så skulle jag ändå säga att kärleken till sektionslokalen som multifunktionell yta var, den var stor oavsett vem man pratade med. Det är ändå ett canvas för en studentpopulation att liksom, ja, men måla upp sin verklighet och ja, men skapa kultur och samhörighet. Det studiesociala är ju väldigt viktigt. Det är ju framförallt för folk som kommer utifrån, som flyttar till Stockholm, så blir det ju studiesociala, ja, det sociala sammanhanget man har i Stockholm helt enkelt.
Mm.
Sen lärde jag mig det under mina år som GA och PA att det är ju också ett sätt för studenter att mötas över årskullarna. Och det får vi inte på de mer, alltså, studieytorna som man själv går till. Då kan man ju inte garantera att man går samma program eller att det är äldre kurser. Vilket det såklart inte behöver. Det är bra att mötas över programmen också. Men där möts man ju mer antingen så att man så pluggar själv eller så möter man i sin grupp. Men i sektionslokalen möter man sina äldre och yngre kursare. Och det framhävs inte tillräckligt ofta tycker jag. Att den tryggheten i att höra vad... Alltså, vad kommer sen eller mentorera dem som är nya eller yngre i alla fall än en själv. Den mixen får man till naturligt.
Mm.
Ungefär som på våra arbetsplatser när vi möts i kaffemaskinen och småpratar liksom, ja. Och synkar saker och löser problem och hjälper varandra.
Ja, det tror jag är en väldigt viktig distinktion där, just att studie... Att ha en studieplats kan fylla väldigt olika syften beroende på vilka som sitter på de andra platserna runt omkring. Det ena kan ge möjlighet till fokus och det andra kan ge en möjlighet till allt det där som är så otroligt svårt att digitalisera. Jag har jobbat med e-lärande många år och vågar inte tänka hur länge det är. Men vi har alltid sagt att det är ganska lätt att digitalisera faktiska saker som föreläsning, eller det är ju lätt att skaffa en digital motsvarighet till en Gutenbergs bok. Det är ju det lätta. Det svåra är allt det där andra som förmodligen är det som egentligen är ett universitet och förmodligen där man blir akademiker då. Det vill säga alla de där små samtalen eller insikterna eller bara att se någon annan ha tentaångest och inse att oh, shit, det är inte bara jag som tycker det är jobbigt. Eller någon kan berätta att ja, men tentorna går om. Alltså de här små grejerna som ändå vi som sociala varelser förmodligen behöver väldigt mycket mer av. Och det blev så synliggjort i när vi liksom hela vårt campus bytte sättet hur vi gör det på under pandemin. Frågan är, har vi förlorat någonting under pandemin eller har vi lärt oss något under pandemin i det här skiftet?
Jag skulle säga både och. För yes. vi lärde oss, jag och den närmsta, liksom, om man säger de på ITM-skolan som jag pratade med, för det är jättesvårt att prata över skolan ens, lärde oss ju vilken undervisning och examination som faktiskt förlorade kvalitet på grund av distansen. Och även det som inte förlorade, och där ska jag inte säga examination överhuvudtaget, men den undervisning som faktiskt inte förlorade på att inte vara fysiskt. Det var en jätteviktig lärdom att liksom börja inse att det här blev inte lika bra. Vi är tvungna att göra så här nu, men det blev verkligen inte lika bra pedagogiskt och kunskapsmässigt. Det vi inte har lärt oss än är ju då med det campus vi har. Vi backade tillbaka många av oss ganska traditionellt. Så nu är det äntligen dags, nu får vi vara på campus. Det gör vi som förut. Och studenterna kom, det är ju liksom nya kullar hela tiden. Så de kom ju med en annan vana av att det ska vara på distans. Man hade gått del av gymnasiet på distans eller halva sin utbildning på distans. Eller... Och där blev en klatsch, kan jag känna sådär. Att liksom gå tillbaka och säga, men nu föreläsningen, oj varför kommer ingen? Alltså på något sätt istället för, okej, men då kanske jag ska ha föreläsningar, då får jag ha... För vi har ju fortfarande inte utrymmen som gör att jag kan stå i en case-lösningssal på campus Vallalavägen. Det kan jag göra på Södertälje, men inte på Vallalavägen. Mm. Då kan jag ju inte bara rycka på axlarna och finns ingen sån sal, jag struntar i det. Utan då får man försöka göra något av etan fast det inte blir lika bra. De stegen har vi pratat om. De finns liksom konceptualiserade. Vissa har absolut testat dem, så nu får ingen bli förnärmad och tänka, jag har minsann gjort det. Utan i stora hela. Mm. Har vi inte riktigt lyckats ta till oss det än. Och det har faktiskt inte studenterna heller. För det är inte så att de kommer till oss och säger, jag vill inte ha det här, vi vill ha det här. Utan de röstar med fötterna. Lite mer så här. Men då går inte vi på det där, för det ger inte oss någonting. Jag kan känna att vi behöver en dialog runt, okej, men om vi inte ska ha det här, vad ska vi då ha? Och hur ska vi använda de lokaler vi trots allt har? För vi har inte ekonomin att bygga om någonting heller just nu. Nej. Det är så här moment 22. Jag hade en annan tanke runt sektionslokaler som jag ändå vill säga. Vi testade... Under en period fanns det pengar för excellenta mastermiljöer på KTH. Då testade vi att göra om lite vardagsrumskänsla uppe på Brinellvägen 68. Där mycket internationella studenter rör sig. De pengarna skulle gynna internationella studenter. Jag var uppe och kollade häromdagen. Och de använde faktiskt det så. Vi satte liksom in såna här studieytor som har lite skärmar runt. Så att man sitter lite så här ihopkurat men ändå flera stycken. Och ett pingisbord köpte vi. Och liksom lite skärmar som gör att man kan avgränsa bord och sådär. Jag fick lite ändå vardagsrumskänsla när jag gick förbi där häromdagen. Några spelade pingis och några hade satt sig bakom skärmarna. Några satt i de här mindre. Vi kan göra det med öppna ytor också. Mm. Allting behöver inte vara sektionslokaler. Jag köper helt att sektionslokalerna har sin egen roll. Men att vi skulle kunna göra mer av sådana mer öppna studieytor också. Apropå tanken väcktes när du sa steril. Vilket jag kan hålla med.
Ja. Nej men det är ju... Det är ju en svår fråga och jag menar, oavsett hur vi vänder och rider på det så kommer vi komma in i ett väldigt nytt landskap. Jag menar, pandemin har varit där och det försvann några generationer. Och det kom en studentpopulation som inte hade så mycket av minnen från hur det har varit. Så att det har ju varit svårt, men sen har det ju inte blivit lättare av att men det har blivit svårare för oss att boka lokaler i till exempel EOD-huset. Och där efterlyser väl vi egentligen bara lösningsorienterat mindset. För att just nu så är det, men ni får boka lokaler men ni är strikt hänvisade till de här få salarna. Istället för att säga att vi kan låsa upp de här salarna och så liksom, vi ger dig kort access och du är ansvarig för att det ska se bra ut när du lämnar. Istället för att det blir det här fria sättet som det är på just nu. Som sagt så har vi lagt väldigt mycket fokus på det som inte har med servering att göra. Och anledningen att serveringen då får gå före är ju att serveringstillstånd är ju kopplade till sektionslokalerna. Och de måste vara där. Men i det bästa fallet är ju att det sker en massa evenemang parallellt med varandra. Och då är det bra om vi kan utnyttja de här ytorna som annars bara står tomma. För att som det ser ut just nu så blir beläggningen i de byggnaderna väldigt mycket lägre än rent statistiskt än vad de faktiskt är om man skulle gå dit.
Det här är ju som alltid, liksom, det blir ju en byggkloss i arbetet är ju att ni har gjort det här arbetet. Det jag funderar på, som alltid jag blir lite nyfiken på, är om ni ramlade på något som förvånade er i de här samtalen. Var det något av det här som ni inte kunde förutspå när ni sa ja till det här uppdraget?
För mig personligen...
Ja, förlåt.
Alltså, nej, men, En sån här aspekt som jag inte egentligen själv hade funderat över, men så när jag hörde det så blev det ju, alltså, lampan lös, det blev ganska uppenbart när jag hörde det, var ju just hur liksom, möjligheterna till vilka lokaler som ofta som numera går att boka, hur den är i förhållande till sektionslokalen eller förrådsytor. Det är flera sektioner som har sektionslokaler liksom, närmare E och D-husen och närmare tunnelbanan, men för studiesocialt engagemang så hänvisar man fortfarande till ofta Q eller V-huset. Vilket kan vara svårt när man också har sina förrådsytor kopplade till sektionslokalen och man då ska behöva transportera en massa grejer över halva campus. Vilket var många sektioner som liksom lyfte som ett problem. Inte minst nu efter dekisflytten också när spexverksamheterna har förlagts i nya dekis där nästan vid Sinsing. Men spexverksamheten generellt ligger kvar ofta i Q-huset. Så det är ganska lång sträcka att transportera grejer och framförallt om man inte har typ tillgång till sektionsbil eller liknande. Så det var väl en sån grej som jag inte hade reflekterat över, men som när man fick höra det så var det ju alltså ett problem som jag kan förstå att så problem för många sektioner.
Ja, verkligen. Absolut. Du David, ramlade du på någon insikt?
Nej, jag skulle också säga att det där var det som var mest överraskande. Det var ju också väldigt uppenbart egentligen när man tänker på det. Men annars så var det ändå hyfsat väntat. Folk håller mottagningen väldigt högt. Och det tyckte jag också var väldigt positivt för att folk lyfte verkligen fram hur bra dialogen fungerar mellan skolorna och sektionerna under mottagningen. Och vi har full förståelse för att det läggs väldigt mycket mer resurser på mottagningen för att det är en väldigt kritisk punkt för nya studenter. Men det känns som att man kan titta på mottagningen och fundera på vad är det som funkar så himla bra här? För att generellt när vi pratade med folk som hade varit engagerade så sa de att det fungerar bra och då blir liksom studentsektionerna och skolorna, ja men ett, de jobbar med varandra och har en konstruktiv och liksom konstant dialog.
Och samma syfte. Jag tänker en av de sakerna vi inte har berört nu men som kommer att bidra enormt tror jag om vi skulle hamna i samma till ett levande campus eller ett mer livfullt campus är ju om vi skulle få fler experimentella miljöer, lite öppnare experimentella miljöer och en helhetstanke även kring experimentella miljöer på campus. För det finns många och de är semiöppna, alltså ganska öppna, inte alls öppna, alltså jag tänker för att liksom experimentera utöver undervisningstid. Men det är definitivt ingen helhetstanke på det och ingen helhetssyn på samma sätt som du säger mottagningen. Skulle vi få till det också och liksom en annan, mycket runt liksom experimentella miljöer, då skulle vi också se en anledning för studenter att röra sig över hela campus, för jag tycker hela campus är viktigt, även om jag vet att det är långt att gå till maskin, men jag gjorde det själv under hela min studietid och under alla andra år också. Men liksom att då skulle vi också se samma som runt mottagningen tror jag, så jag tror att det är en jättebra poäng där som vi kan föra över till just experimentella miljöer.
Verkligen, för att det är bra att lyfta liksom någonstans där det fungerar och där som man kan använda lite som en mönstermodell då. Så att det är ett väldigt bra exempel. Tiden går fort när man pratar om roliga saker och viktiga saker. Så vi har väldigt lite tid kvar. Men om ni tänker liksom lite grann, vad skulle ni vilja se hända nu då? Lite kort var och en av er, liksom, till följd av att den här rapporten nu är lagd och att ni finns tillgängliga för den som vill diskutera det här innehållet. Vad ska ske?
Ja, det bästa hade ju varit om vi kunde samla studenternas åsikter och föra en dialog med verksamhetsstöd. För att generellt sett så är det de vi behöver prata med. Det är inte skolorna, utan det är verksamhetsstöd där vi har sett brister. Jag vet inte om Gustav känner annorlunda.
Nej, men det är väl, alltså, det finns ju helt klart aspekter som jag lite har lyft på kring så här lokaltillgängligheter och de frågorna. Men en sån här alltså, lösning som jag själv har funderat lite på som kanske skulle göra väldigt mycket nytta är ju att alltså, just hur svårtillgängligt intranätet faktiskt är för många studenter. Det är det, det, det Ofta när man när det sker förändringar i om det är dokument eller riktlinjer så får man, det ligger på intranätet. Och sen är det en labyrint man ska leta sig in i som student med tanke med allt annat. Så om man skulle, jag tror att skulle man göra det enklare, exempelvis som typ en Canvas-sida liknande gjort med typ program Canvas och liknande grejer, i alla fall på i-sektionen eller på instruktionsprogrammet, så skulle man eventuellt kunna lösa många kommunikationsproblemen och förtydliga de fronterna och göra mer enhetlig kommunikation mellan studenter och tutorer. Där.
Och mitt korta medskick blir väldigt hands-on, för att jag rusade hit väldigt nice över campus från ett campusflyttsmöte. Och där betonades det att det har blivit ett tilläggsdirektiv där man ska utreda, analysera liksom campus Vallalavägen i och med tillströmningen av studenter från två av de här nordcampuserna där verksamheten stängs, så att säga, eller flyttas till campus Vallalavägen. Och där ska liksom alla GA, fastighetsavdelningen, flera verksamhetsstödsrepresentanter, studentsrepresentanter sitta med. För att just, och det ska vara snabba puckar. Det skulle vara ett första utkast med idéer ganska snart, definitivt i höst och sådär. Jag skulle använda den kanalen in på många av de sakerna ni har gjort. Ni har gjort en excellent utredning om studieplatser också. Så att TOS får in flera representanter i den gruppen, men också verkligen kan fida in alla resultat man har sett i den. Då kan vi se hands-on förändringar, tror jag. Det kan bli ett sätt att kommunicera, men att få till förändring.
Absolut. Men, och där får vi nog avrunda det här samtalet. Måste jag också säga himla stort tack för att ni är engagerade i KTHs utveckling. Det ska man inte heller ta som en självklarhet att personer faktiskt lägger ner tid och energi på det. Så mycket stort tack för det. Och stort tack för att ni var med här och pratade om utredningen. Vi kommer länka utredningen också så att den som vill läsa får möjlighet att göra så. Och vi kanske får möjlighet att återkomma kring levande campus även framöver. Så stort tack allesammans.
Tack för idag.
Tack för idag.